Du lyssnar på en inspelning från Roseniuskyrkan i Stockholm. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Vill du veta mer om oss? Besök vår hemsida eller vår Facebook-sida. Och välkommen på en gudstjänst.
Låt oss stå upp och lyssna till dagens heliga evangelium som är hämtat från Johannes evangeliets 21 kapitel. Sedan visade sig Jesus igen för lärjungarna vid Tiberias sjön. Det gick till så. Simon Petrus och Thomas, som kallades tvillingen, Nathanael från Kana i Galileen, Zebedaios söner och två andra lärjungar var tillsammans. Simon Petrus sa till de andra: "Jag ger mig ut och fiskar." De sa: "Vi följer med dig." De gick ut och steg i båten, men den natten fick de ingenting. När morgonen kom stod Jesus på stranden, men lärjungarna förstod inte att det var han. Och Jesus frågade: "Mina barn, har ni ingen fisk?" De svarade nej, och han sa: "Kasta ut nätet på högra sidan om båten, så får ni." De kastade ut nätet, och nu orkade de inte dra in det för all fisk. Den lärjungen som Jesus älskade sa då till Petrus: "Det är Herren." När Simon Petrus hörde att det var Herren knöt han om sig ytterplagget, för han var inte klädd, och hoppade i vattnet. De andra lärjungarna kom efter i båten med fångsten på släp. De hade inte långt till land, bara ett hundratal meter. Då de steg i land fick de se en glödhög och fisk som låg på den och bröd. Jesus sa till dem: "Hämta några av fiskarna som ni just fick." Simon Petrus gick upp på stranden och drog i land nätet som var fullt av stora fiskar. 153 stycken. Och fast det var så många gick nätet inte sönder. Jesus sa till lärjungarna: "Kom och ät." Ingen av dem vågade fråga honom vem han var. De förstod att det var Herren. Jesus gick fram och tog brödet och gav dem, och likaså fisken. Detta var tredje gången som Jesus visade sig för sina lärjungar sedan han hade uppstått från de döda. När de hade ätit sa Jesus till Simon Petrus: "Simon, Johannes son, älskar du mig mer än de andra gör?" Simon svarade: "Ja, Herre, du vet att jag har dig kär." Jesus sa: "För mina lam på bete." Och han frågade honom för andra gången: "Simon, Johannes son, älskar du mig?" Simon svarade: "Ja, Herre, du vet att jag har dig kär." Jesus sa: "Var en herde för mina får." Och han frågade honom för tredje gången: "Simon, Johannes son, har du mig kär?" Petrus blev bedrövad när Jesus för tredje gången frågade: "Har du mig kär?" Och han svarade: "Herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär." Jesus sa: "För mina får på bete. Sannerligen, jag säger dig, när du var ung spände du själv bältet om dig och gick vart du ville. Men när du blir gammal ska du sträcka ut dina armar och någon annan ska spänna bältet om dig och föra dig dit du inte vill." Så angav han med vad för slags död Petrus skulle förhärliga Gud. Sedan sa han till honom: "Följ mig." Petrus vände sig om och fick se att den lärjung som Jesus älskade följde efter. Han som under måltiden hade lutat sig bak mot Jesu bröst och frågat vem som skulle förråda honom. När Petrus såg honom frågade han Jesus: "Herre, hur blir det med honom?" Jesus svarade: "Om jag vill att han ska bli kvar tills jag kommer, vad rör det dig? Du ska följa mig." Därför spred sig ett rykte bland bröderna att den lärjungen inte skulle dö. Men Jesus hade inte sagt till Petrus att lärjungen inte skulle dö, utan: "Om jag vill att han ska bli kvar tills jag kommer, vad rör det dig?" Det är den lärjunge som vittnar om allt detta och har skrivit ner det, och vi vet att hans vittnesbörd är sant. Jesus gjorde också mycket annat. Om var sak skulle skildras för sig tror jag inte hela världen skulle rymma de böcker som då måste skrivas. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Herre, nu ber vi dig att du ska tala till oss genom ditt ord och göra det ofrånkomligt och livgivande för oss här idag. Amen. Ni som har läst Johannes evangeliet vet att det består av en huvuddel som börjar en liten bit in i kapitel 1. När själva berättelsen om Jesu offentliga verksamhet börjar. Och så slutar det i kapitel 20 med uppståndelsen. Och där finns som en riktig avslutning av evangeliet. Men sen har Johannes hakat på en inledning och hakat på en avslutning. Och det är ju inget konstigt. Massor med böcker har inledningar och avslutningar. Men vanligtvis brukar inledningar vara så en liten försiktig väg in i boken. Och sen en avslutning är någonting som liksom gör att boken tonar ut. Och så är liksom själva det stora då i mitten. I Johannes evangeliet är det verkligen stort i mitten. Men Johannes har lagt in en prolog, en inledning som tillhör de absoluta höjdpunkterna om ordet av evighet som har skapat allting och som nu har kommit in i världen. Och sen har han lagt in ett efterord som också utgör en av de verkliga höjdpunkterna. Det är som om några av er som går på konserter. Om man har varit på en konsert med en grupp som man verkligen gillar och de har satt upp en låtlista och spelat helt fantastiskt. Och när konserten är avslutad så ställer sig hela publiken upp och wow, vilken konsert vi var med om. Och så kommer bandet ut och ger ett extra nummer som bara höjer allting ytterligare ett steg. Det är exakt det vi har läst i Johannes 21. Ett extra nummer som bara höjer det som redan var alldeles fantastiskt. Och vi ska titta på det här kapitlet, den här ganska långa evangelietexten, under tre frågor. Först, har det hänt? Den frågan måste man faktiskt ställa sig. Har det hänt? Vi möter alltså ett gäng människor vid Tiberias sjön. Det är ju Galileiska sjön. Men den kallades också för Tiberias sjön därför att det hade byggts en stad vid en av stränderna som hade fått den romerska kejsaren Tiberius namn. Så man är vid Galileen. Och där är de här sju lärjungarna som möter Jesus. Vad är det här för en sorts text? Är det en mytisk text som liksom beskriver en andlig myt? Är det någon sorts symbolisk text? Nej, detta påstås vara en historisk händelse, en verklig händelse. Märker ni hur sakligt det började? Det gick till så, kolon. Och så berättar författaren. Och sen slutar han med att säga, det är den lärjunge som vittnar om allt detta som har skrivit ner det. Detta är en ögonvittnesberättelse om hur det gick till. De som var där är identifierade med namn. Och sju stycken, fem av dem har fått namn. Lite snopet för de två andra, vilken diss. Och så var det två till. Det kan man ju fundera på varför det är så. Kanske därför att enligt lagen så ska ju i en domstol så kan man ha två eller tre vittnen. Och Johannes identifierar här med namn mycket noggrant fem vittnen och tycker nu räcker det. Det var ytterligare två men vi behöver inte ha alla detaljer kring dem. Det är Simon Petrus, det är Thomas han som kallas tvillingen, det är Nathanael från Kana i Galileen, det är Zebedaios söner, alltså Jakob och Johannes, och så är det två till. Man har gissat att det kanske är Andreas och Filippos. Andreas, Petrus bror, som ju också var från Galileen. Och Filippos, som vi vet också var från Galileen. Och som nämns tidigare i Johannes evangeliet, faktiskt tillsammans med just Nathanael. Okej. Om man läser den här texten och liksom tittar på detaljer så kan man se att den går tillbaka till ett ögonvittne. En mängd för själva händelseförloppet, inte speciellt avgörande saker, nämns. När de ser den där gestalten på stranden och Johannes har identifierat det i Jesus så kliver ju Petrus ut ur båten. Men då står det, han tog på sig ytterplagget och sen gick han i vattnet. Så han har tydligen tagit av sig ytterplagget för att kunna röra sig friare i båten så han är naken eller nästan naken. Men det är klart han vill inte komma in så till stranden så han tar på sig ytterkläderna. Ytterplagget med risk för att blöta ner det när han ska simma eller vada in. De är ungefär 100 meter från stranden. Det är ju det som gör att de inte först känner igen den här gestalten. Precis som på 100 meters avstånd om någon har en huvtröja, en hoodie idag. Det är inte helt säkert, därför att de hade ju ofta en sjal över huvudet för att skydda sig mot solen. Så vi får ett avstånd, 100 meter. När de steg i land så fick de se en glödhög och fisk som låg på den och bröd. Och dessutom är det så att Jesus har inte tillräckligt med fisk på den glödhögen. Så han ber ju lärjungarna, hämta lite mer fisk. Jesus börjar med att dela ut brödet och sen fiskarna. Och vi får det exakta antalet fiskar, 153. Och det är faktiskt ingen symbolisk siffra för någonting alls i hela världen. Det här är fisk. Är det någon här som fiskar? Vad gör man när man fiskar och har fått napp? Man räknar minsann sina fiskar. Det finns inte en fiskare i världen som struntar i det, eller hur? De hade fått en jättefångst. Det är klart de har räknat. Det där var 153 fiskar. Sen äter de, och det är jättekonstigt, de äter under helt förlägen tystnad. Ingen vågar fråga honom där från början vem man är, för att de vet vem man är. Jag tror att vi alla har varit med i sådana situationer där någonting är alldeles uppenbart, men av olika anledningar så blir det lite förläget. Ingen uttalar det där riktigt självklara. Om man tänker tillbaka till sin ungdomstid så gick det rykten om att de två har blivit tillsammans, de är nu ett par. Och liksom, intressant, spännande. Och så plötsligt kommer de två gående och man står i en grupp och alla fattar. Oh, det är dem och det är sant. Men ingen säger någonting liksom, fast man är full av frågor. Har ni blivit tillsammans? Hur gick det där till? Berätta. Och så blir det bara så där, det självklara finns där men ingen sätter ord på det. Exakt så var det här innan samtalet kommer igång. Antiken har massor med myter. Ingen av myterna är skrivna så här. Den moderna realistiska fiktionen, det som vi läser i skönlitterära romaner som är fulla med detaljer, det är ett mycket sent påfund för författare. Det här är en ögonvittnesskildring. Det har hänt och vi har uppgifter från de som var där. Nästa fråga. Varför hände det? Uppenbart svar. För att bekräfta uppståndelsen. Ja, absolut. Det noteras ju, det är ju tredje gången som Jesus nu visar sig för en grupp av lärjungarna. Han har dessutom visat sig för Maria Magdalena och för några kvinnor. Han har visat sig för Petrus enskilt och för de två Emmausvandrarna. Så han har visat sig ganska många gånger. Men för en större grupp av de 12 så är detta nu tredje gången som han visar sig. Så det handlar ju om en bekräftelse på att det är sant att Gud har uppväckt Jesus och han har besegrat döden. Men det finns ett ännu viktigare svar. Så det är ett delsvar. Det är för att bekräfta uppståndelsen. Men på ett plan hade den bekräftelsen inte behövt. I kapitlet innan här när Jesus visar sig för andra gången och Thomas är där. Kommer ni ihåg vad Jesus sa till Thomas? Saliga är det som tror utan att se. Nu finns det redan tillräckligt med bekräftelser för att vem som helst har anledning att ta vittnesbörden på allvar om att Gud har uppväckt Jesus. Men vi får ytterligare en bekräftelse och det kommer sen ytterligare bekräftelser på uppståndelsen. Men det finns ett viktigare faktiskt svar på varför detta hände än att bara så att säga bekräfta uppståndelsen. Ibland när man har utlagt den här texten så har man sagt att texten visar att Petrus har gett upp. Han är så knäckt över att han har svikit Jesus, han är så knäckt över allt det med korsfästelsen. Och det är det som ligger bakom hans ord. Han ger upp. Jag går och fiskar. Det är väl det som Per Gessle har lånat. Och man har då tolkat den här texten som att Petrus liksom lämnar som lärjunge. Han ska inte vara människofiskare längre. Han tänker bara fiska vanlig fisk. Men jag tror faktiskt inte det är sant. Det är inte hållbart. Därför att det här gänget som möter Jesus vid Genesarets sjö, de har ju mött Jesus levande två gånger redan. Och Petrus har haft ett alldeles personligt möte med honom, det vet vi. Så det kan inte handla om det. Petrus har inte gett upp. De befinner sig här i Galileen därför att Jesus har sagt åt dem: ni ska gå till Galileen och där ska jag möta er. Och de väntar på de mötena. Men det finns någonting här då. De är fortfarande lärjungar. Petrus är fortfarande en lärjunge som ska bli en människofiskare. Och de har ju fått redan första söndagen sändningen. Jesus andas på dem och han säger: som fadern har sänt mig sänder jag er. Så de är inte alls på väg och djup. Men det finns en sak som hänger i luften som måste liksom komma fram i ljuset. Som måste göras upp. Och det handlar om upprättelse. Därför att lärjungarna hade ju fallit. Lärjungarna hade svikit. Och då blir ju frågan: hur ska fortsättningen se ut? Kan man bara ignorera det som hade hänt? Alltså, kan man utifrån det fantastiska att Jesus har dött för våra synder och Gud har uppväckt honom, kan man nu bara hoppa över allt det som hände? Att lärjungarna flydde och övergav Jesus. Kan man bara hoppa över att hela lärjungarskapets ledare Petrus 3 gånger offentligt tog avstånd från Jesus och frikopplade sig själv från honom? Det är det här som hänger i luften. Det är det här som någonting behöver ske med. Låt oss titta på det. Då ska man först notera så här. Simon Petrus sa till de andra: jag ger mig ut och fiska. Då sa de: vi följer med dig. Och de gick ut och steg i båten. Det där är intressant. Vi följer med dig. De har blivit ett sammansvetsat gäng. Det är inte så här. Petrus säger: jag vill gå ut och fiska. Och då säger de andra: vi vill också fiska. Utan Petrus säger: jag går ut och fiskar. Och de säger: vi går med dig. Och det här är ganska intressant. Vi anar från evangelierna att lärjungarna hade ganska olika karaktärsdrag. De är ganska olika som personer. Vi har mött de här lärjungarna tidigare i Johannes evangeliet. Natanael dyker upp i kapitel 1. Och vi får bilden av en mycket godtrogen person, lite naiv, som utifrån en grej som Jesus säger, omedelbart säger: du måste vara Israels kung. Och Jesus själv säger: stopp. Säger du så mycket utifrån det? Vänta bara på allt annat du ska få se. Och sen har vi kontrasten Thomas, som är en cyniker. Om jag inte själv får se, om jag inte får röra vid, om inte de såren, då tror jag det aldrig. Fullständig annan kravlista för att bekänna Jesus. Och så har vi Johannes. Han som är en tänkare som är så snabb på att foga samman bilderna och förstå hur alla bitar passar samman. Han kommer till graven och ser att hur tygen ligger där snyggt hopvikta och huvudduken. Då ser han och förstår och tror. Det är han som, när mannen som står på stranden frågar: har ni fått fisk? Då kopplar han: det där är Jesus. Han är tänkaren. Kontrast till Petrus. Han är ju aktivisten, eller hur? Det är en impulsive som agerar. Det är sånt här som händer runt Jesus. Helt olika sorters människor fogas samman och blir en gemenskap. Jesus förenar människor som annars inte skulle vilja ha med varandra att göra. Det är ju en unik sida av den kristna gemenskapen. Att människor av alla dess slag fogas samman runt Jesus. Och det är de som är där, det är de som har gett sig ut för att fiska. De har inte fått någonting på hela natten. Och då kommer den man på stranden. Det är lite konstigt, det låter lite konstigt för oss. Mina barn, har ni ingen fisk? Det låter överdrivet fromt. Eller så som en farfar talar till sina barnbarn eller någonting. Det uttrycket, det är ett mycket vardagligt uttryck. Som man, om man vill översätta det, så skulle man kunna säga: killar, har ni fått någonting? Hi guys, did you get any fish? Och det är det, när Jesus kommer på stranden där och ställer den här frågan och säger, de sa: nej, vi har inte fått någonting. De kastar ut nätet på andra sidan, på höger sida. Då får de näten fulla och då förstår Johannes: det är Jesus. Han kanske förstår det utifrån att de har ju varit med om en liknande situation tidigare. I Lukas 5 berättas det om en ganska parallell situation. De har inte fått någon fisk, varit ute hela natten. Jesus står på stranden, kastar ut nätet på andra sidan och näten blir överfulla. Johannes gör kopplingen. Det är Jesus som är tillbaka. Notera vad som är skillnaden i reaktionerna. Där i Lukas 5, i början av Petrus lärjungaskap, när han förstår vem han är ställd inför, så bara faller han ner och säger: lämna mig, Herre. Jag är en syndare. Och han grips av bävan, distansen mellan att stå inför Gud och vem man själv är. I den här texten i Johannes 21, när Petrus förstår att det är Jesus, utifrån precis samma makt, så rusar han i riktning mot Jesus. Någonting har hänt. Han har förstått någonting, att Jesus är inte den som avvisar en syndare som kommer till honom. Nu rusar han mot Jesus. Han vet att hans synd inte skiljer honom från Jesus. Här ser vi vad evangeliet betyder för en människa. Så möts de alla runt elden och så zoomar texten in Petrus och Jesus. Och det är nu som den här frågan, det som har hängt i luften, sveken. Alltså, Jesus är verkligen sån att han avvisar inte den som kommer till honom. Men sveket som liksom hänger över Petrus, vad med det? Och så zoomar texten in. Och så är det Petrus och Jesus. Petrus hade ju sett sig själv som helt överlåten. Med dig är jag beredd att gå både i fängelse och i döden, säger han i Lukas evangeliet. Petrus identitet är väldigt mycket byggd på en jämförelse med de andra. Och han är liksom steget före. Även om alla andra kommer på fall, så kommer jag inte göra det, Jesus. Lita på mig. Och sen förnekar Petrus Jesus 3 gånger offentligt. Det står så här i Markus 14. Då svor han och bedyrade: jag känner inte den mannen som ni talar om. Han fullständigt anonymiserar Jesus och distanserar sig från honom. Jag känner inte den där som ni talar om. Och han gör det under en ed. Det som händer nu, när de har ätit grillad fisk som Jesus har grillat, notera det fysiska, det kroppsliga, det påtagliga, det empiriska. När de har ätit, så för Jesus Petrus tillbaka till förnekelsens plats. Den natten hade ju Petrus stått runt en koleld när han förnekade. Nu sitter de runt en koleld. Han för Petrus tillbaka till förnekelsens innehåll. Vad var det Petrus hade förnekat? Att han hade en relation till Jesus. Och nu ställer Jesus frågan: Petrus, har du mig kär? Och han för Petrus tillbaka till förnekelsens form. 3 gånger tvingades ju Petrus, utifrån olika personer runt kolelden som sa: ja, men du är också en lärjung. Ja, men tillhör inte du också honom? Ja, men du är väl också ihop med Jesus och hans gäng. 3 gånger hade ju Petrus förnekat Jesus. 3 gånger ställer Jesus frågan: Petrus, har du mig kär? Jesus återskapar hela den situationen och alla där runt elden förstår ju det. Att det är den situationen som är tillbaka. Och poängen här är ju att Jesus önskar att vi som är hans lärjungar ska ha en psykologisk, en känslomässig verklighet. Det måste vara slut på teater och föreställning. Vi måste säga hur det är. Man kan inte bara lämna. Det finns förlåtelse för det som har varit. Men det behöver också ske en uppklarning. Och man kan ju känna det, gör nästan ont att läsa den här texten, eller hur? Wow, Jesus vreder verkligen om kniven. Så han säger, han sticker kniven i Petrus. Och sen vrider han 3 varv. Det är ju helt... Men man ska nog tänka att detta är inte våldsverkarens kniv, det är kirurgens kniv som skär för att hela, eller hur? Indirekt så ställer sig ju Jesus: Petrus, du svek mig. Det är ju det som ligger liksom bakom frågorna. Och Petrus svarar helt utan undanflykter: jag vill tillhöra dig. Jag vill höra ihop med dig. Och efter varje fråga så upprättar Jesus Petrus: för mina lamm på bete. Var en herde för mina får. För mina får på bete. Detta är anledningen att det hände att Jesus visade sig vid Genesarets sjö. Det är uppdraget som förnyas. Det är Petrus ledarskapsroll som bekräftas och förnyas. Inte bara för Petrus själv utan för de andra lärjungarna och för oss. För det behövde både Petrus och de andra få bekräftat. Och det vi ser här är ju att så fort Petrus gläntar på dörren och är ärlig så översköljer Jesus honom med bekräftelse och med kärlek. Du svek mig. Gå nu in i uppdraget. Du svek mig. Ta över min mission. Du svek mig. Gå in som ledare. Det är ju den kontrasten vi har, eller hur? Det är den upprättelsen som Petrus får. Sänk dina misslyckanden i min kärlek. De kan vändas till din styrka. Och göra det till en bättre ledare. Jesus har ju varit inne på sådana här tankar tidigare. Minns ni när Jesus är i farisén Simons hus? Och det kommer in en prostituerad kvinna och faller ner på golvet framför Jesus. Och en massa människor där reagerar mot kvinnan och hennes historia. Och Jesus visar så tydligt att det är så mycket bättre att vara en fallen kvinna än en självrättfärdig man. Om du har fått förlåtelse för mycket så kommer du att älska desto mer. Jag ska notera att hela dialogen mellan Jesus och Petrus slutar med de ord som inledde Petrus relation till Jesus. Och som vi läser om i alldeles i början av Johannes evangeliet. Jesus säger: följ mig. Och två gånger i vår text återkommer de orden direkt till Petrus: följ mig. Kallelsen gäller fortfarande. Petrus har blivit återupprättad både som lärjunge och som ledare för apostlarna. Eller ledare för kyrkan. Och för det tredje, kort, vad betyder det här för oss? Ja, det betyder förstås att vi har ännu en bekräftelse på uppståndelsens sanning. Att det här är på riktigt. Att Jesu uppståndelse är historiens vändpunkt. Det betyder vidare att det är en utmaning till oss som gemenskap, till oss som församling, att bli en plats där olika människor, så olika som det här gänget av 7 personer var, till sin personlighet och till sina karaktärsdrag, att vi ska bli en gemenskap som attraherar och välkomnar och innesluter människor av alla de slag. Det är det, ett av de unika dragen med evangeliet. Men det är att olika sorters människor fogas samman i en gemenskap. Det betyder inte likriktning sedan. Utan varje persons individuella kallelse är viktig. Det ser vi i Jesu ord till Petrus. När han berättar vad som nu väntar Petrus som en återupprättad lärjunge och ledare. Du kommer att följa mig Petrus genom att sträcka ut dina armar. Så som Jesus själv, hans armar sträcktes ut på korset när han dog för oss. Så kallas nu Petrus att vara beredd att göra detsamma. Att dö i sin tjänst för Jesus. Petrus, du kommer att dö för dina får så som jag har dött för mina, så att säga. Och du kommer inte att svika som du gjorde på överste prästens gård. Och vi vet ju hur det gick. År 65 under den ondskefulla romerske kejsaren Nero så avrättades Petrus genom korsfästelse. Det är ju väldigt allvarliga ord som Petrus får höra. Och samtidigt är detta faktiskt en av Bibelns mest komiska passager. Jesus har just sagt till Petrus: du kommer att leda martyrdöden. Du kommer att bli korsfäst för mitt namns skull. Det borde ju sätta igång alla möjliga sorters tankar hos Petrus. Att få det livsödet förelagt sig. Och vad är hans första tanke? Ja, men hur ska det gå med honom? Därför att Johannes går precis där bakom och lyssnar till den här dialogen. Ja, men hur ska det gå med honom? Ja, men för sista gången, Petrus, sluta jämföra dig med andra. Du ska följa mig. Och här har vi något väldigt uppmuntrande, eller hur? Uppenbarligen är ju inte Petrus färdig i sin helgelseprocess, eller hur? Han har kvar sina svagheter, men han är ändå inte diskvalificerad. Men han blir ju tydligt korrigerad av Jesus. Och Jesus säger, jag har en plan för dig. Om jag har en annan plan för Johannes eller för någon annan lärjunge, så tar jag det med dem. Det är det som C.S. Lewis fångar så underbart i boken Hästen och hans pojke. När lejonet osynligt vandrar bredvid pojken som är så bedrövad över sitt livsöde. Och så börjar lejonet berätta hur den större bilden har sett ut. Och att lejonet hela tiden, Aslan, har varit med honom. Och då säger ju Aslan, jag berättar inte någon annans historia för dig. Bara din. Men du ska följa mig. Så vi är en gemenskap som följer Jesus. Där han som har fogat samman oss som är så väldigt olika. Samtidigt så har han en unik väg för var och en av oss. Och till sist, och kanske framförallt, det vi ser i den här texten, det är ju evangeliet konkretiserat för oss. Det som skedde med Petrus är det som Herren vill göra med oss. Budskapet i den här texten är ju att den levande, den uppståndne, säger till oss, kom till mig med ditt misslyckande, med ditt svek. Det finns en upprättelse, det finns en väg vidare. Andra sammanhang ger sällan en andra chans. Men det gör evangeliet om Jesus. Kom till Jesus, han kan göra dina nederlag till startpunkten för ett nytt liv. Orden följ mig inramar Johannes evangeliet. Det är de orden som Petrus, Filippos och Natanael mötte i kapitel 1. Följ mig, sa Jesus, och de började vandra med honom. Och det är de orden som återupprepas här i kapitel 21. Kallelsen upprepas. Deras svek är inte det som ska definiera dem. Det är Jesus som ska definiera vilka de är och vilka vi är. Och därför är det hans ord till oss i Roseniuskyrkan idag. Kom och följ mig.